Hej allesammans, välkomna till avsnitt 9 av podden Klocksnack tillsammans med Nyman Sur 1851. Idag är det stor special om Omega. Tillsammans med mig, Denke och Fedde så har vi Claes Nilsson från Omega och Sportsgrupp här. Ja, Speedmastern firar ju 60 år i år.
Jag tycker det är jätteroligt att ha Claes Nilsson här. Det är, nu, vi ska ju prata lite Speedmaster bland annat om Omega generellt. Men Speedmastern är en ikon. Och Claes, kan man säga att du är en ikon i som svenska klocksammanhang? Du har ju ändå jobbat ett tag.
Ja, tack. Det kanske var lite överdrivet. Men jag har jobbat ganska länge då. Så att jag började ju 92 i den här branschen och har jobbat med Omega under hela tiden då. Det var väl en liten tillfällighet hur jag kom in i branschen. Jag jobbade med golf och sport. Och min tidigare chef då på SMH och sportsgrupp, Rico Helminen, skulle ha ett event. Ett golfevent för sina kunder. Och vi träffades av en tillfällighet och jag erbjöd mig mina tjänster att hjälpa till. Det gjorde jag och sen så gick det en tid, gick ett par månader och jag sökte ett nytt jobb och då vände jag mig till Rico på den vägen ner då. Så att jag fick jobb där i februari 92 och har jobbat med Omega sedan dess.
Men Claes, du är ju faktiskt lite legendar i branschen. Du upplevs som väldigt kund och entusiastnära. Jag tycker man alltid träffar dig på events och på aktiviteter.
Ja, det här är för mig, det är som en resa. Och jag tycker det är kul, för det första tycker jag det är kul att lära mig saker hela tiden. Och sen är det otroligt roligt att få berätta om Omega. Och det finns faktiskt fantastiskt mycket att berätta om. Och jag känner det som att det här är en livsresa. Det är att jag hoppade på tåget 92 och jag vill, när jag slutar någon gång i framtiden, lämna iväg den här möjligheten och jobbet med Omega i ett bättre skick än vad det var när jag började. För det var helt annorlunda 92 när jag började.
Men det är ju fantastiskt kul att se hur intresset för fine watchmaking har vuxit och intresset för Omega och den resa Omega har gjort. Om man tittar på Omega är idag och vad de då var på 90-talet och dessförinnan så är det ju en otrolig.
Ja, det är en stor skillnad, för tittar vi på sortimentet och det vi sålde då, det var ju klassiska guldur som var, alltså jubileumsklockor som stod för 50% av vår försäljning. Den andra största familjen vi hade, det var DeVille Classic. Och då var det guldklockor, det var guld på stål och en del stålklockor. Det stod för 50% utav de klockorna som såldes över disk. Mm. Och hade man ett sortiment då som skulle vara runt strax över 40 klockor så var det 22 stycken DeVille Classic. Lite svårt att föreställa sig det idag när man tittar tillbaks så här i kikaren så att säga. Och det har skett en jättestor förändring.
Kan man säga att Omegas samarbete med James Bond 95, att det var ett startskott för övergången där liksom professional-delen av Omega växte?
Absolut. Vi kan ju se att den Bondklockan och Seamaster, så att säga, det var ju 120-metersklockan som kom först 93. För den här serien lanserades på våren 93 och vi hade Seamaster 120 då, som kom då i början av april och sen så kom Bondklockorna någon gång under maj och kronografen kom i augusti. Någonting att notera då att de första klockorna i kronograferna som kom, de var inte kronometercertifierade för det hade man inte tid med. För det kom lite senare på tavlan då med att det var kronometercertifierat. Men det här var definitivt, och Bondfilmerna var ju någonting som gjorde att den här klockan tog fart, men vi såg redan då att det fanns, vi kunde ställa om från att annonsera och marknadsföra klassiska klockor till att marknadsföra och annonsera på just sportklockor, så var det en stor, stor skillnad. Men den största skillnaden och den största förändringen, den kom 99. Då var det då den började ta fart ordentligt.
Vad skedde då?
Ett av skälen som vi gjorde förändringar på, det var att det var Christer Lindå som kom in som brand manager faktiskt då. Och han hade då jobbat som brand manager på Tissot. Och han hade, för då hade vi eget lager. Och han tog in betydligt mycket större lager på de här modellerna. Och han tyckte väl att ja, det där säljer vi inte nu, så det tar några månader så har vi sålt det. Tidigare hade vi arbetat mer från hand till mun. Och det gjorde att vi kunde, när det här efterfrågan uppstod på de här klockorna, så kunde vi leverera på ett mycket bättre sätt än vi hade kunnat göra tidigare.
Denke, jag bara ditt förhållande till Omega.
Oj.
Det är lite intressant.
Jag älskar Speedmastern.
Ja, det är många som gör det.
Ja, precis. Den känns som en total klassiker. Sen har jag faktiskt en liten sån här förkärlek för de här lite funkiga 60- och 70-talsomegorna, framförallt 70-talarna. Det är Flightmastern och även de modellerna som går under epitetet Jedi och Luke Skywalker och Darth Vader och allt de kallas. Det är lite större klossiga kronografen. Jag tycker att det är ett häftigt arv som Omega har där. Det är så specifika klockor, de sticker ut så mycket och de skiljer sig så mycket från mycket av det andra som görs nu, framförallt kanske.
Om man tittar på Speedmaster, alltså månklockan då specifikt, så är det ju den, när den lanserades och den historien den har haft då genom årtiondena, så är det ju faktiskt så att den var ingen jättestor säljare när den kom.
Nej.
Och det var ingen jättestor säljare heller fram på 80- och 90-talet. Och när jag börjar så var det så att vi hade ingen stor försäljning på den här klockan. Det såldes bara 50 stycken per år ungefär i Sverige. Oj. Och då hade vi 123 återförsäljare.
Så det är ju nästan ingenting.
Det var ingenting. Och det här var faktiskt en modell som man funderade på att ta bort.
Mm.
Så det här har diskuterats internt. Och vid den här tiden så var det alltså det var absolut inte en given säljmaskin som det är idag. Som det har blivit idag då. Så att det har liksom haft en resa. Och det, den är ju lite parallell med våran resa. Med just att ha kvartsklockor, kvartserien kom och att vi hade mekaniska klockor och att intresset just på mekaniska klockor föll ganska dramatiskt. Vi hade väldigt lite försäljning på mekaniska klockor på början 90-talet.
Mm. Jag tycker att det här är otroligt intressant att det har blivit en sån boom, får man säga kanske, kring. Får jag fråga dig, hur många ex av Speedmaster Professional säljs idag?
Ja, du får jättegärna fråga, men du får inget svar.
Nej, okay.
Men det är alltså det är idag jämfört, om man nu tar en för det här är ju lite spännande, för Bondklockan har varit då sedan 90, jag ska säga från 97 då, så har det varit den mest säljande, enskilt mest säljande referensen i Omega sortiment i Sverige då. Och det har varit fram till alldeles nyligen. Idag och förra året och i år så är det månklockan som är den enskilt mest sålda referensen i vårt sortiment i Sverige.
Okay.
Men kan det ha någonting att göra med, för att det är lite om man tittar på historien kring Speedmaster. Jag menar, lanserade 1957 och kompletterade Railmastern och Seamastern i Professional-kollektionen. Och det var väl också ett sätt för Omega. Man var ju olympisk sponsor sedan tidigare och man, det här var ju en race sin klocka med en kronograf och tachymeterskalan var i första gången på utsidan av klockan istället för på tavlan. Så att speed anspelar ju till förmåga att mäta tid och så vidare. Men om man tittar då det som händer då, för 65 så väljer NASA att klockan ska ingå då i Apollo-programmet och där astronauterna utrustas med den. Och 69 då i juli när Buzz Aldrin och Neil Armstrong vandrar på månens yta så bär Buzz Aldrin i alla fall sin Speedmaster. Jag tror Neil Armstrong har kvar sin i månlandande, så någon backup. Men den historien är ju klar och tydlig idag. Det finns ju ett samarbete med Omega-museet och de ingenjörer på NASA som var med här. Men det är ju också en historia man har återerövrat lite grann. På 90-talet så kanske man inte hade koll och man marknadsförde inte klockan på det sättet som det görs idag. Så det kanske går lite hand i hand där att intresset för Speedmaster har vuxit vart efter informationen om hur, varför och på vilket sätt har kommit ut. Kan det vara?
Man marknadsförde de modellerna som man sålde bra av. Man hade inte möjlighet att marknadsföra alla familjer. Vi arbetade med fyra familjer och då var det Constellation som var och är flaggskeppet i i sortimentet. Så det skulle marknadsföras då på 90-talet. Speedmaster-klockan, den var inte annat än vid vissa, så att säga, jubileumsår. Om man nu tittar i, om jag går tillbaka då och tittar på de här sortimenterna som de hade om strax över 40 klockor vid den här tiden, så var det inte alla som hade Speedmaster i sitt sortiment. Nej. Utav någon modell.
Så att det var svårt att föreställa sig.
Ja, så att vi hade, jag har, det var ett utav dem, så att säga, de budskapen jag hade då när jag åkte runt, att man kan ju inte, om man nu ska sälja och ha ett sortiment, och det är likadant om man ska gå ut och måla i naturen, man tar med sig alla färger, alla basfärger. Mm. Man kan inte gå ut och säga att man har ett sortiment och är återförsäljare för Omega om man inte har från alla familjer.
Du tror inte på den blå färgen.
Exakt, nej, exakt. Jag tror inte. Det var lite så som en del
sa. Ja, precis. Men det är kanske lite symptomatiskt också, för att det är lite spännande om man tittar på just NASA då, väljer månklockan. Och det är också viktigt, det var inget samarbete mellan Omega och NASA där de utvecklar en klocka tillsammans. Till exempel som Alaska-projektet då senare. Utan det här var ju en klocka som NASA valde när man då testade och jämförde benchmarker mot Rolex, Longines och andra. Men det är lite roliga i sammanhanget är att NASA vänder sig till den amerikanska importören. Och när väl då, jag tror att testerna pågår i några månader och någon gång i mars 65 så blir den officiellt deklarerad som ingår i astronauternas utrustning. Men det var inte först ett halvår senare som Omega då i Schweiz fick nys om det här.
Den här historien förtjänas nästan att berättas lite strukturerat, faktiskt hur det gick till.
De har faktiskt ändrat lite grann i den här historieboken. Det har ändrats bland annat om Neil Armstrong hade sin klocka på sig på månen eller inte. Det finns nämligen inga fotografier på Neil Armstrong. Det finns ju bara några reflektioner från Buzz Aldrins...
Från studiolamporna.
Exakt. Inte studiolamporna, från hans visir. Mm. Så finns det ju en så att det som sagt, det är inte riktigt klargjort, men det sägs kanske att han, den där historien om att den klockan hängde på inne i kapseln, kanske inte riktigt stämmer.
Det här är lite breaking news.
Jag var nere på museet faktiskt för bara någon vecka sedan här. Och då är ju en del. Det kommer fram lite nya såna här historier hela tiden. Och sen, precis som du berättade, det var ju då fyra märken som hade anammat NASAs påbrå då att skicka in ett antal klockor. Man skulle skicka in tre klockor och de fick då bara från fyra leverantörer, var Omega var en. Och det här var då agenten i USA som hade skickat in, och Omega hade ingen vetskap om det här. Kontakten sköttes då med den amerikanska agenten. Och sen eftersom det bara var tre märken, varav ett märke hade skickat in ett stoppur, ett fickur, så begärde man att få in ytterligare en klocka. Tanken var att de här testerna skulle göras. De var så uppställda så att de skulle, så att säga, testa klockorna så att de gick sönder. Och det gjorde de andra två märkena, men Omegas klocka höll alla tester.
Och jag tror att de här testerna, jag tror det är 11 tester, och ganska extrema, allt ifrån fukt till temperatur och stöt.
Och det här var ju liksom att se vart de kunde, hur mycket man kunde utsätta dem för. För det här, till början var det ju så att det var ju två astronauter som hade privata klockor. Och man gick och frågade, Dick Slayton, va, som var ansvarig, att vi behöver en klocka att ta på oss. Och han sa ju till dem att nej, det där kan vi köper inga klockor till er. Det får ni ha, det där får ni sköta om själva. Men sen var det ett antal episoder eller någon sak som hände, att man hade tagit med sig privata saker ut i kapslarna. Och då sa ju NASA och Dick att vi måste ha kontroll på allt. Och då även inkluderade klockor. Så det var ju vid det sammanhanget man gick ut och begärde att få in ett antal klockor från olika.
Men hur gick det där till? För det här tycker jag är lite intressant. För att myten är ju, som jag har fått den berättad för mig och läst, att mer eller mindre att någon assistent på NASA cyklade ner lokalt i Houston.
Till Houston, ja. Det stämmer liksom inte.
Det kan vi, den historien kan vi skrinlägga. Alltså den är rent fel.
Det är lite synd, för att det är en ganska charmig historia ändå.
Sen är ju NASA en statlig myndighet och det finns säkert olika förbehåll hur man införskaffar.
Jo, det är väl klart. Det är väl klart. Fast det är en charmig historia. Jag kan se den där assistenten nämligen cykla ner till en urmakare i Houston och köpa ett gäng klockor. Men ja. Okej, vi släpper det.
Ja, för den är inte sann.
Nej, för att den är inte sann. Precis. Ja, precis.
Nej, men precis. Ja, men du har ju FOIS, First Omega in Space. 1962 så hade astronauten Wallace Shearer bar ju en egen Omega Speedmaster. Mm.
Ja, det var ju en, om jag inte minns min, men 1998.
Ja, precis. Den första amerikanska spacewalken, månpromenaden tror jag.
Men du kommer ut lite som lite så här rymdkondensör.
Ja, men det är otroligt intressant. Jag är liksom, det, jag menar, om man tar Speedmaster, vi återgår naturligtvis till. Men det är ju, jag menar, in fine watchmaking så är storytelling en så otroligt viktig faktor. Och historia generellt är så viktigt. Men vi pratar om företag som har 150, 200, 250 år på nacken. Mm. Och just Speedmaster-storien är ju så autentisk. Mm. Alltså den är ju liksom, jag menar, alla har första kronografen, alla var den första automaten och så vidare. Mm. Men just Speedmaster historien på vilket sätt och hur samarbetet med NASA och den historiska händelsen då i juni 69.
Alltså det är ju
en fantastisk story som faktiskt är sann.
Ja, bortsett från det här med
inköpen där.
Ja, precis.
Men det är en klocka som har varit väldigt viktig naturligtvis för Omega och är otroligt viktig fortfarande. Visst, man hade ett samarbete, man fick influenser från NASA att man skulle göra om boetten så att tryckknapparna satt skyddade, alltså skyddad krona. Så att man hade ett större samarbete än vad man tidigare har förstått. Men däremot så var det så att man kunde inte marknadsföra sig i början. Så det tog en ganska lång tid innan man kunde officiellt skriva om det och göra annonser om det.
Claes,
ja.
Det är din favoritklocka, lika med din favorit Omega naturligtvis.
Oj, det har funnits många klockor i historien så att säga som är favoriter. Jag får säga att månklockan, det är liksom en, det är en ikon. Det är en klocka som jag verkligen är väldigt ledsen på mig själv att jag inte skaffade den precis när jag började. Och så. Men det är definitivt en klocka jag ska ha innan jag slutar. För att det är en modell som jag... ja, det är en riktig ikon och en riktig viktig klocka för mig.
Du bär ju Speedmaster här nu.
Ja, jag bär den keramiska Dark Side of the Moon, men det är så att säga månklockan, den klassiska modellen som ligger varmast om hjärtat, absolut.
Ja. Vi kanske ska säga det, Fred, att både du och jag bär ju faktiskt Speedmasters idag.
Precis.
Månklockor.
Ja, du har den på ett NATO-band.
Yes.
Välkobandet, och jag bär med en länk. Ja. Jag har några klockor och har haft en hel del klockor genom åren. Men om jag ska säga topp 2 så är den med där och kämpar om första platsen.
Jag håller faktiskt med Claes där med just ikonstatusen. Det är ju faktiskt en av de här riktiga klassikerna. Om man ska överväga och bara köpa en klocka så är Speedmaster, eller professionell modellen, är ju definitivt ett alternativ, tycker jag.
Och det är ju också...
Det här är ju min... Jag tror att det här är sjunde gången jag köper en Speedy Pro.
Ja. Varför då?
Därför att det är en sån här klocka
som... Men 7-2 förstår jag att man liksom säljer och så ångar man så köper man igen. Ja. Men 7 gånger?
Ja, dels är det en sån klocka... Dels är jag ganska rastlös. Ibland så känner jag för att förnya slammingen.
Det säger liksom, de till
då kan det mycket ryka. Då ofta ryker Speedy Pro då, för att då tänker jag så här, men det kan man inte skaffa en ny. För de kommer ju alltid. Det finns ju alltid liksom tillgängligt. Men,
okay.
Och sen har det också varit så här, några gånger har det varit släkt och vänner som har... Och den där var fin, som vill jag ha. Kan inte jag ta din så här? Och sen så är den liksom försvunnen.
Ja.
Men nu så har jag nog lärt mig, nu när jag har börjat mogna lite i klockintresset också, så tänker jag att det här är nog...
Det är nog en keeper. Ja. Ja, men jag kan säga, jag köpte min första Speedmonster, det var säkert... Det var innan boxen, den här stora jätteboxen som kommer. Då köpte jag min, och så ville min fru ut och resa, så då sålde jag den. Nej.
Ja, men du ser du är lika illa ute som jag, precis.
Men i alla fall, då gjorde jag av med den. Och det där var en klocka som jag bar efter det. Så bar, alltså jag verkligen saknade den klockan. Gjorde jag. Så tänkte jag, men jag kan inte köpa en likadan klocka igen. Måste hitta något annat. Det är inte roligare än så här. Men den där malde. Och jag är så sjukt glad att jag köpte den här klockan. För det är få klockor. Men när jag sätter på mig min Speedmaster, jag drar upp den manuellt. Så det jag menar, jag har många andra klockor och jag blir jätteglad. Och de betyder, har liksom olika saker. Men min Speedmaster blir jag genuint glad och lycklig av att ta på. Och speciellt om jag inte har burit den på ett tag.
Vilken hyllning. Finns det inget dåligt då, vi kan säga, om Speeden?
Och Speedmastern?
Ja.
Jag kan säga så här, jag kan sakna... Alltså, jag missförstår mig inte, utan jag behöver oftast datum så där tillgängligt snabbt.
Vill du ha ett smart tips?
Ja, nej.
Låt sekundervisaren, en kronograf sekundervisaren, stå på dagens datum.
Ah, hur då?
Ja, men det är bara, du vet, börja tidtagningen.
Och så stannar jag på den 14.
Stannar du på
14,
första index, eller 14, eller vad det nu är. Så har du löst det problemet.
Titta.
Ja, vilken grej, va?
Vilken grej.
Ett så kallat lifehack.
Hela
det
klocksverige, ja, visst, ja. Helt otroligt.
Totalt, ja.
Jag har jobbat här 20 år, jag trodde att jag... Ja, du har rätt i.
Jag har lite problem med nya länken.
Jaha.
Får man säga det?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Jag tycker att de lite äldre länkarna är klart snyggare. Men jag har förstått också att jag är typ bara jag som har den här issuen.
Ja, fast det är många entusiaster och samlare säger samma sak, att man gillar den gamla länken, att den harmoniserar bättre med boetten. Men för en oinvigd och någon som funderar på att köpa en Speedmaster så är de rätt tacksam med skruvar i länken och robust bra lås och så vidare. Det jag kanske kan sakna, det är väl möjligheten till en sån snabb extension-möjlighet i låset sådär liksom. Och att det inte finns några halva länkbitar. Klas,
det
måste ni fixa.
Det är ju en issue. Den här med förlängningsdelen då, möjligheten då i låset, det håller man ju på att gå över till. Nu kan jag inte säga att det kommer inom en snar framtid, men vi ser ju att det är fler av våra modeller som får ju den möjligheten då.
Mm.
Så att det är någonting man tittat på naturligtvis.
Och nu vi ändå pratar Speedmaster och 60-årsjubileum och så vidare, så måste vi prata lite om boxen. 1957, Seiko 29, 13, 14 och 15. Speedmaster och Railmaster.
Ah, trilogiboxen.
Ja, trilogiboxen. Seamaster 300. Det är, jag menar, det är, om man tittar nu i basenmässan som har varit här i våras. Det var väl, om inte den nyhet som slog ned och fick mest uppmärksamhet. Tror jag.
Jag kan ju bara bekräfta det, och det har ju varit både med stolthet och med glädje att få presentera sån här, men det har också berättat oss en del huvudvärk. Därför att tillgången till den här klockan var ju alldeles för begränsad så att säga, om man till efterfrågan. Och det här är ju en klocka, eller den trilogin är ju en fantastisk serie och en box till den tillhörande då, som är lite unik, för att boxen var gjord av en ek som kom från bil, och den hade då börjat växa någon gång när Omega startade 1848, och det är den boxen som man kommer få då, de här tre klockorna i då.
Det är fantastiskt. Kan du berätta lite grann bara hur man har tänkt när man har gjort de här? Alltså just, det har inte funnits några blueprints direkt efter de här ursprungliga modellerna, utan man har ju scannat, röntgat de här klockorna för att kunna...
Exakt, för att verktygen till maskiner och sånt finns inte. Så att, då har man ju varit tvungen då att ta befintliga klockor och direkt scanna av boetterna så att man har fått en så snarlik utseendemässigt modell, fast i modern tappning. Vi har ju stoppat i de moderna urverkena i de här, förutom i just Månklockan där vi har 1861, alltså vanliga Lemaniaverket sitter. Men annars så är det ju en väldigt, väldigt snarlik modell från originalerna, storleksmässigt, utseendemässigt. Någonting som skiljer sig, som man inte fick göra, det var ju att sätta den här logotypen sitter längst ner på tavlan. Den fick inte sitta så nära kanten som det gjorde i originalet, för det tillät inte schweiziska staten eller de som är ansvariga för det här. Mm.
Och bara lite sådär, den är limiterad, den kommer ju i 557 exemplar, den här boxen gör den. Det finns ju betydligt fler Omega-återförsäljare, så det är inte alla som får det här.
Nej, det är helt rätt. Och det här är ju, vi får ju ett väldigt, väldigt begränsat antal till Sverige. Och i princip så hade vi den här delades ut och såldes då till under Baselmässan, och vi kan väl nästan tro också att de flesta av de här återförsäljarna som nu kommer få, vi har ju ännu inte fått några till den svenska marknaden ännu, men när de redan där och då så var det ju konsumenter som hörde av sig både till oss och till återförsäljarna, och de blev väl uppbokade med en gång.
Och det kan väl jag bekräfta då, som har insyn i det, att ni som funderar på den där boxen ska fundera på. Det är nog lite för sent om man nu ska.
Jag tänkte alltså stå på listan för en sån.
Ja, precis. Då är man lycklig. Men är det så att man gillar en specifik klocka, så finns det ju också möjlighet att köpa någon av de här tre referenserna som också är limiterade med lite större upplaga.
Ja, lite större. Ja. Men även de hade ju, har ju då varit otroligt stor efterfrågan på. Och det har väl nästan haft samma bekymmer där. Vi hade alltså en tillgång som var mindre än antalet återförsäljare i Sverige på respektive referens. Och även där har då efterfrågan varit väldigt stor hos våra återförsäljare. Vi har kvar att leverera några klockor i de här Railmaster och Seamaster 300 och den här Speedmaster-modellen. Då. Men vi hoppas att vi under hösten här, eller under innan vintern, ska kunna leverera ut allihopa.
Vilken är din favorit av då Speedmaster, Railmaster och Seamaster, om du tittar på den här?
Ja, en som självklart Speedmaster-klockan har ju sitt eget, men Railmaster-modellen är ju lite underskattad, tycker jag. För den har den är fräck. Den är riktigt fräck.
Ja, den är superfin, jag håller med. Jag håller med. Jag måste säga, om jag tittar på den trilogin och ska välja en klocka, som jag skulle nog gå på Seamaster rent så estetiskt. Och det är lite att göra med att första Seamaster, Seiko 2915, kommer ju med den här liksom stål-tachymeterskalan, och sen har ju Seiko 2998, nästa generation, som har den svarta ringen, och den appellerar mig mer, och den är också den som påminner om månklockan sedan med det. Så ser ut och ser ut idag. Så min favorit är av just trilogin, om man tittar på de klockorna, är då Seamaster.
Så om du hade trilogin, då skulle du plocka ut Seamaster och så skulle du flippa resten?
Nej, det skulle jag inte, men det är då Seamaster jag skulle använda av de klockorna, som skulle jag med stolthet bära min Speedmaster. Ja. Denker du, har du någon av de tre?
Jag gillar ju Speedmaster. Det är ju, jag är ju lite liksom så, tycker det. Så det är nog den, okay. Definitivt.
Okej.
Okay. När vi ändå pratar om limited edition, så måste jag säga att den här modellen av Speedmaster, Speedy Tuesday, som kom, tyckte jag var en skön vinkning till oss klocknördar.
Ja.
Kan du inte berätta lite mer om hur?
Ja, det är ett samarbete då med Omega och den här Robert Jan Brewer från Fratello. Så han har ju en sida som heter Speedy Tuesday, där man lägger upp sin Speedmaster-klocka då varje tisdag. Fotograferar och så skriver man vad man gör. Och har startat ett samarbete och att göra en speciell klocka och ge ut den på via den här Speedy Tuesday. Det var en helborstad modell och lite extra band. Och vad som var nytt med det här var att man gick ut på nätet och lanserade den. Och man fick boka upp sig själv direkt via Speedy Tuesday.
Just det.
Och det här var ju en ordentlig succé. Jag vet att jag pratade med Robert Jan innan det här, och han låg sömnlös. För han var väldigt rädd för att om det här skulle bli en succé eller inte.
Mm.
Och när tiden kom så att säga, och klockorna, och han fick höra då att klockorna hade sålts slut då på strax över 4 timmar. Så var det en stor sten som föll från hans huvud då, eller från hans axlar.
Och vi andra blev väldigt besvikna. Jag såg nyheterna på Hodinkee, tror jag.
Ja.
De lanserade det där och så gick jag och kollade, och så var det slut.
Det finns ju lite på andrahandsmarknaden.
Det här är ju första gången man gör på det här sättet. Mm. Nu vet jag inte om man har planer på att göra något liknande i framtiden, men jag skulle inte ha det för osant att säga. Det här finns möjlighet att det kommer fler.
Men inte det här ganska intressant? Om man tittar just på betydelse av sociala medier och olika oberoende forum, om man nu kan kalla dem oberoende forum, och samarbete med stora klockhus. Det här är så ett tydligt tecken på kanske ett nytt sätt att lansera och nya klockor är limiterade.
Jag får en idé direkt. Att vi tillsammans, Omega tillsammans med Klocksnack och Nymansur borde ju släppa en klocka som heter Speedy Sweedy. Nu med tanke på att Sverige ska gå och spela VM i fotboll också.
Ja, precis.
Vi får ta upp det här med Omega.
Ja. En gul tavla med blåa subdials.
Ja, eller jag tänker nog något mer klassiskt. Kanske en blå tavla med ljusgula, svagt gula subdials.
Mm. Jag ser det framför mig. Jag tror...
Mm.
Speedy.
Ja. Vi kan shaka på det, eller Claes, en gång, va? Och med detta så är det dags för oss att lämna över till poddens egen urmakare Henrik.
Henrik, hur ser de kvalitetstester och procedurer som ni genomför efter en översynsservice som ni har gjort?
Vi startar med att göra ett gångprecisionstest egentligen direkt när klockan är boeterad för att se att den löper inom tolerans när den är fullt uppdragen. Gör den det, då går vi vidare med att göra ett trycktest. Och sen får klockan ligga och vila i 24 timmar. Då återupprepas testet för att det alltid är relationen mellan 0 och 24 timmar som används för att liksom rucka in klockan eller justera in tidsmätningen då. När det här 24 timmars testet är gjort, då får klockan återigen vila tills dess att den stannar. Då noterar vi gångreserven för att se att den uppfyller de kriterier som finns för just det urverket. Därefter så går klockan upp på en winder och efter det antalet timmar som den ska snurra där för att ha fullt uppdrag, då gör man återigen ett gångtest. Och då vill man ju att det ska korrespondera med det första testet man hade där man då hade så att säga handjagat upp klockan till fullt dragen. Lirar de två, då kan vi konstatera att automatuppdraget funkar som det ska. Och sen så återupprepas då proceduren med att man tar ytterligare en gångreservstest för att liksom eliminera att automatuppdraget verkligen har gett klockan full kraft. Slutligen, om alla de här testerna har gått bra, både trycktest och gångkontrollerna, då gör man en sista check på renligheten innanför tavlan. Alltså att tavla, visare, inget damm innanför glas eller liknande. Och när det då har passerats, då klockan...
Då är det en okulär besiktning.
Ja, precis. En sista okulär besiktning, en dubbelkoll. För det här görs ju noggrant i samband med att klockan ursprungligt boeteras. För egentligen, efter trycktestet vill vi ju inte öppna klockan igen. För skulle vi då vid det här sista testet se att det finns ett litet damm innanför glaset som behöver avlägsnas, då får vi börja om. Inte med hela testproceduren för urverket, men klockan behöver trycktestas igen och så vidare och så vidare. Så att... generellt så den noggrannaste, eller det utförs en noggrann kontroll före det att gångkontrollerna startar. Men det finns alltid en risk att man har missat någonting, vilket gör att det sista som sker innan vi sätter klockan för leverans är att vi gör en okulär besiktning till.
Det finns en del klockor som är batteridrivna men som ändå kan klassas som lite mer exklusiva, som mer kanske intressant att serva och ha ordning på.
Ja, visst gör det.
Vad är liksom konsekvensen av att ett batteri, en sån klocka, har börjat läcka ut över urverket? Till exempel en Rolex Oyster Quartz eller en...
Det får tyvärr ganska stora konsekvenser. Framförallt i den klockan du nämner där, eftersom det är ju egentligen i stora dragen en mekanisk konstruktion som råkar drivas av ett batteri istället för en fjäder som kraftkälla. Och batterisyra angriper ju metall, vilket gör att den här typen av urverk rekommenderar jag verkligen att om den stannar, eller rättare sagt inte om utan när den stannar, så uppsök en urmakare på en gång, för att ett batteri som är slut eller tömt på energi snarare kommer att börja läcka. Inte dag ett, men om man lägger av den och liksom att den har stannat och den får ligga ett år eller två, då är risken stor att batteriet börjar att läcka, och det får konsekvenser i de urverken.
Jag har fått en fråga här där personen i fråga vill plocka isär ett gammalt fickur. Och då undrar han om vad han behöver för verktyg och vad man kan köpa de här verktyg. Lupp, skruvmejslar, korntänger.
Där skulle jag säga att nätet är en väldigt bra källa för sånt. Till exempel eBay, där det finns ju ett enormt utbud av urmakeriverktyg. Det som min rekommendation skulle vara är att ändå kika efter de lite mer kända varumärkena när det kommer, framförallt för korntänger och skruvmejslar, för att det krävs prylar med bra precision, och då är varumärken som Bershon eller AF eller Horotech att föredra kontra mycket annat där spetsarna på korntängerna kanske redan från början greppar ojämnt liksom. Då kommer du aldrig, om du från början är ovan och dessutom då ska använda dåliga verktyg, då kommer man ingen vart. Men med nätet, där finns det mycket verktyg att hitta, och mycket är också bra grejer.
Har du något annat råd till vår kära lyssnare där som ska montera isär och förhoppningsvis montera ihop
ja,
sitt gamla...
Ja, det har jag väl. Det är att jag tycker att han ska dokumentera steg för steg vad han eller hon gör. Alltså märka upp prylarna på något sätt. Kanske till och med rutnumrera ett papper och lägga upp dem på, så man vet i vilken ordning som de demonterades. För det är generellt så att de ska ihop i samma ordning, för att det... Är man ovan är det annars lätt att mishmasha delarna, och sen helt plötsligt så lirar det inte, det stämmer inte längre helt enkelt. Men under förutsättning att man håller bra ordning på var delarna kommer ifrån och var de satt, så tror jag att man har bra chans att lyckas.
Och annars kan man komma till Lima Sur med påsen i hand.
Ja. Jag sitter och tänker så här, ska vi verkligen uppmuntra sånt här?
Nej, men frågan var ju ställd som att personen ändå skulle göra det, och då kan jag gärna lämna några
ansvar.
Personen så skulle jag aldrig rekommendera någon att börja mecka med sin egen klocka om man inte är väldigt väl förberedd och har väldigt bra saker och liksom lite pejl på vad man ska göra. Kanske en sån här timezone-kurs som du har för dem.
Ja.
Ni som är urmakare och jobbar med att serva klockor och så, Henrik.
Ja.
Priserna på vintage och intresset för vintage har ökat ganska rejält de sista åren, man vill ändå säga.
Ja.
Påverkar det hur kunderna vill att klockorna ska servas? Kommer det in folk som har mer synpunkter på hur de vill ha servicen utförd på sin...
Ja, men det tycker jag vi märker. Framförallt när det kommer just till tavla och visare och sådana saker, att man är väldigt restriktiv med att låta byta den typen av delar. Ibland är det ju tyvärr så att delar kan vara ett sånt skick att vi måste byta det för att kunna lämna garanti. Men givetvis, vi öppnar för en dialog. Vill kunden definitivt behålla delarna i alla fall, ja, då utför vi ibland reparation i alla fall. Men friskriver oss från eventuella garantier som har med att göra att lysmassan i visarna lossnar och faller in i urverket. Helt enkelt just för att kunden är så mån om att få behålla de delar som nu finns i klockan. Till och med ett exempel faktiskt där en kunde behövde byta visare, men tavlan kunde behållas, och han måste ha lagt ner ett hästjobb, för att efter ett par månader så återkom han med ett par visare som hade exakt samma patinering som tavlan hade, men med den skillnaden att de fortfarande höll ihop så att säga. Och det var ett kul jobb, tycker jag.
Exakt det har jag faktiskt gjort.
Du letade.
Jag letar, ja, absolut. Det är bara leta.
Inte det som definitionen på att älska klockor?
Ja, eller definitionen.
Lite grann så här, visarna måste bytas.
Men, jag kan
men det matchar inte riktigt med tavlan. Därför så letar jag efter visan. Och det är kanske ingenting som urmakaren kan göra.
Nej, vi har ingen möjlighet att göra det. Men i just sådana här fall så det gör ju väldigt mycket för klockans utseende. För hade vi pressat på ett par splirrans... helt kritvita visare, då hade det ju inte sett trevligt ut. Nej, då skulle man ju ha bytt ur tavlan också. Men den kunde vi behålla, och då ville kunden även...
Jag var ett läge där jag skulle byta både urtavla och visare. Då fick jag tag på en urtavla först efter lite letande. Och sen så när jag hade fått tag på en urtavla så fick jag också tag på visare som matchade den tavlan. Men det tog ett tag. Men det var ju lätt värt det.
Ja.
Och det blev precis så som jag ville ha det. Plus att jag fick en liten påse med den gamla tavlan och den gamla visan också. Så att det var ju... Så, men, nej, men det där kan jag förstå. Absolut.
Tack Henrik. Alltid så otroligt kul att ha dig här. Man lär sig så mycket. Tack så mycket. När man pratar om Omega så måste man ju ändå prata koaxial. George Daniels. Lite om teknik. Ska vi inte göra det?
Ja, men vi gör det.
Ja, jag gör, absolut. Jag gör det gärna. För det här är någonting som är tillhör historien också. Det här är ju från 99. Så är det så att det lanseras då på Basel en koaxialmodell. Och det är ju ett kronometerverk, alltså 1120, som ett vanligt automatverk som har byggts om. Och man har byggt ner den här koaxialdelen i. Historien faktiskt börjar lite tidigare. För det är så att George Daniel har ju då redan på 70-talet gått runt till de olika tillverkarna i Schweiz med en ny teknik i gångmekanismen, och han försöker att sälja in det här till de olika tillverkarna, men det är ingen som alla ser ju att det här är en fantastiskt bra teknik, men de ser ju också problematiken att göra det här i serietillverkning.
Mm. Och det man kan säga bara för de som inte vet vad koaxial är för någonting, så är det en teknisk lösning där man minskar friktionen just i det man kallar för escapement, alltså det reglerande organet i mekanisk klocka, där man minskar friktionen och behovet av oljor och så vidare, och service, och på så sätt ökar precision och förlänger serviceintervall.
Exakt, och det här är en det här samarbetet startar ju då i början av mitten 90-talet med att han får kontakt med Hayek och Omega. Och Hayek säger att du ska jobba med Omega. Och Omega blir bestört. De säger att det där vill vi har ju tittat på det där och refuserat det, och vi ser att det är bra, men vi kommer inte kunna göra det här, för vi tillverkar ju serietillverkade klockor. Men som sagt, det här implementeras och startar, och 99 så är vi på Basel och ser den här modellen och de här klockorna, och det står urmakare och tittar på den här modellen som är utanför våran monter, och de kan stå i timmar, de här urmakarna, för att se vad som är skillnaden, för det är svårt att förstå om man inte så att säga har i urmakare då. Men det var väldigt intressant att se intresset. Sen kan vi se att efter ett antal år, eller rättare sagt året efter, bestämmer man sig då att tillverka ett helt eget verk. Och det tar ju 7 år, så att 2007 och nästan 700-800 miljoner kronor senare så har man då tillverkat 8500 som ligger till grund till det här nya urverket som vi har idag då, med så att säga 8900 som man har utvecklat lite till. Det här så att säga, när Omega nu tittar tillbaks i backspegeln och ser på sin framgångssaga nu under 2000-talet, så hade man aldrig varit där man är idag om man inte hade tagit den här koaxialverket då till sig. Mm. För att det här är en riktig parallellgång, och att vi är där vi är idag, det är mycket tack vare George Daniel då.
Och Hayek.
Självklart.
Som vågade ta,
absolut,
ta det här språnget.
Men någonting som är intressant också, att Omega har ju under hela sin resa, ända från 1880 när man fick tillgång till att kunna tillverka och tillverka sina egna delar, och fram till 1960, så har man ju då tillverkat 3000 kalibrar, varav 600 har kommit i serieproduktion. Så att man har hela tiden haft kunskapen. Det var bara under en period från 70, 80 och under 90-talet då, där man inte hade den här, så man inte använde sina möjligheter och sin kunskap helt enkelt. Mm. Nu är man tillbaka där man en gång var. Mm.
Så många andra klockhus egentligen har återupptäckt sin.
Ja. När vi ändå pratar teknik och koaxialverk, så känns det påkallat att faktiskt snacka lite om Meta-certifieringen som ni har lanserat. Det var väl förra året, va?
Just det. Ja, vi har masterkronometer-certifiering nu med samband med Globemaster som kom 2015. Det här är ju då ett samarbete vi har. Vi har ju fortfarande KOSK som certifierar ju kronometer. Och sen har vi då METAS, och det är då och jag vet inte vad jag ska översätta det med, men det är någon form av, eller om det är mätinstitutet eller något liknande i Schweiz, som ansvarar för allt vad som mått och annat då. Vi vände oss till dem för att de kunde, eller kunde hjälpa oss med det här, för det var någonting som KOSK avsade sig då. De ville inte göra det här testet. Testet är ju ett fördjupat test på själva klockan där den är färdigställd. KOSK är ju ett fördjupat test på själva urverket. Så att vad vi gör är att vi ville testa den här också för den moderna, vad man utsätter för modernt, en klocka, alltså med magnetism och annat då. Så det här är en kombination av KOSK-testet och ett utvecklat då med att den ska då simulera att man bär den på armen då och är färdigställd. Det är alltså 8 kriterier. Och vi har, där vi utsätter den först då för själva urverket för magnetiskt eller magnetiskt fält om 15 000 gauss i 60 sekunder. Vi dokumenterar det här genom att ta kort på klockan före och efter testen, alltså, och se gångavvikelsen. Vi mäter också frekvensen på klockan med hjälp av mikrofon. Det här testet har gjorts, så skickas den tillbaks in på Omega där man färdigställer klockan. Sen kommer den tillbaks in till Metas, och de fortsätter testerna med olika såna här, där man har klockan i olika 6 olika positioner. Man också utsätter den för även här under när den är färdigställd för magnetism. Man testar också gångreserv. Och man testar också precisionen när uret har i fullt uppdraget jämfört med när klockan har 30% av sin kraft kvar i urverket också. Så att det görs en verkligen tuff test för att se att klockan har en hög gångprecision. Och det här är så att säga din klocka som du köper.
Så det är varje unik klocka, dagsklock eller en
Varje unik klocka testas. Man utsätter den också för en trycktest, och man gör det i vatten. Använder inte en lufttryck och såna här saker. Utan det är ett ordentligt test. Och det här är ju också, med den här dokumentationen så får du ett garantikort som du kan logga in dig på Omegas hemsida, och så kan du få ut din klockas resultat från det här testet.
Finns det några, vad det gäller precisioner där, finns det några intervaller som den ska hålla sig med, så att säga?
Ja, om man nu tar bara den här, de här vanliga intervallerna, om vi tittar då på gångavvikelsen, den snittliga gångavvikelsen som vi har på KOSK, så har vi haft minus 4 plus 6 som de flesta känner igen. Vi har den genomsnittliga gångprecisionen 0 till plus 5, så vi har kapat 5 sekunder. Så att vi vill inte att den klockan ska gå för sakta. Och vi vill också, och vi kan också med de här nya urverkena då se att vi hade en högre gångprecision, och det vill vi också dokumentera. Och det här har vi har inte kunnat dokumentera det tidigare. Nu är det så att säga på papper, och du får det på ditt genom ditt kort och kan gå in och titta.
Tänke, om du ska välja
tre
favorit Omega-klockor.
Jag skulle säga att tre stycken favoriter från Omega skulle vara dels den traditionella månklockan. Jag säger den igen, för att det är svårt att undvika. Så säger jag nog faktiskt Omega Speedmaster Mark II, 70-talsversionen. Inte re-edition-versionen, utan
det här är lite chunky
boett. Ja, precis. Lite chunky boett och så. Det var faktiskt min första Speedmaster jag köpte också. Det var en vintage Mark II. Sen hugger jag nog till, och så säger jag nog den modellen som kallas för Flat Jedi.
Och berätta.
Det är egentligen en Seamaster-kronograf från 70-talet som har lite kuddlik boett. Påminner lite grann om Mark II. i botten, fast ändå inte. Som har orange visare och den har gråsvart tavla. Mycket, mycket snygg. Har också haft en sån som jag sen av mycket oklar anledning inte har kvar. Speedy Pro, Speedy Mark 2 och Flat Jedi. Det säger jag. Själv då?
Ja, precis. Ja, men på första plats så är ju självklart Speedy, det vet vi så. Nummer två är faktiskt en klocka som jag också haft. Och som jag säger, ibland funderar på att återanskaffa. Och det är Bondklockan.
Mm.
Den vanliga automaten, blå tavla. Ja, jag vet hur den ser ut.
Har du kvar den?
Nej. Och det är en sån klocka som jag funderar på att skaffa. Sådär liksom. Men jag är inte där.
Du kommer göra som mig nu. På ålderns höst så börjar vi liksom återröra gamla klockor som vi har haft.
Ett tecken att de är gammal om några.
Ja, jag tror det.
Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Så det är min tvåa, den klassiska Bondklockan. Blå automat, så. Inte kronografen, för den har jag aldrig förstått. Nummer tre, det är också en Seamaster. Har du sett den här? Multifunction, digital Seamaster med massor av olika funktioner. Du har en helt kornblå tavla. Du ser inte den digitala displayen. Det är en analog klocka, men du har en digital display. Yes. Och så kan du snurra fram alla olika funktioner och så använder du kronan för att ställa och aktivera dem. Otroligt fin klocka. Egentligen, om man tänker sig att det är någon som bara, men jag vill ha en bra klocka. Jag måste ju ha larm och sånt. Jag vill ha en batteriklocka. Men jag vill inte ha massa med displayer som sticker runt. Mm. Fantastiskt fin klocka. Väldigt innovativ och väldigt bra gjord. Och där. Men den är väl klass, den är 25-30 år. Eller vad?
Ja, den är äldre än så. För att den första serien som jag, för den såldes då 92 som sköldpaddan kallar det ändå.
Då
hade ju en annat mönster. Sen kom den ju i den här modellen med blå tavla strax efter. Men det var då så var det den mest sålda enskilda referensen i sortimentet då i början av 90-talet. Så det var den som såldes mest.
Ja, det är min trea. Den tycker jag var, den är väldigt fin. Bra storlek också, man inte vill ha som oversize liksom.
Klas, dina tre favoriter, du har ju kommit ut redan som Speedmaster.
Ja,
fantast.
Det här är ju det är inte helt enkelt.
Du får säga andra märken också. Nej,
tack. Men jag har favoriter inom Omega, även om det är svårt att välja ut bara tre. Men självklart är ju månklockan är ju en ikon. Jag tycker ju också Pluprof är en ikon, men den kanske inte har är den modellen jag kanske stoppat in om jag hade bara valt ut tre. Men det är en jättehäftig modell. Både den gamla och den nya.
Mm.
Sen har du, jag tycker Tresor är en modell. Det är den manuella klockan som finns i sortimentet idag. Är en fantastiskt fin klocka. Och sen så är det en vanlig Aquaterra.
Mm.
Aquaterra 41 mm. Eller 38 mm. Det är lite grann på beroende om jag vill ha den lite. För jag skulle kunna tänka mig den även i 38 för att ha en lite mindre med skinnband och så här. Så att Aquaterra och med masterkronometer är absolut en klocka som jag skulle ha i mitt sortiment.
Mm. Det är en fantastiskt bra klocka också. Alltså så,
ja, verkligen,
alltså
verkligen.
Så många olika parametrar prismässigt liksom,
den är perfekt.
Väldigt bra. Det är som klocka jag skulle köpa till min pappa som inte egentligen är speciellt intresserad men vill ändå ha någonting.
Var det där ett
vi är lika gamla klockor så det är inte.
Generellt om man gillar Omega Vintage, det tycker jag man nästan kan pusha lite för att Omegas hemsida har en ganska bra genomgång på vintage modeller. Man kan också få arkivutdrag på sin klocka, specifika exemplar. I princip så fungerar det väl så att du med hjälp av serienummer och modellbeteckning så kan du få ut ett utdrag från Omega som är lite grann ett intyg på klockan. Du kan få lite grann, jag tror till och med man i vissa fall kan få ett tillverkningsår och
absolut.
Även servicehistorik och så om klockan har varit inne på Omega för service. Tror jag. Jag ska låta det vara lite osvårt kanske bäst. Men jag tror man kan få, beroende på modell, så kan man få ganska mycket olika information om klockan. Vilket är kul. Det blir ju liksom en del av proveniensen på klockan. Att du kan få en historik på modellen.
Nej, men det är ju kul att se vintage hur det har vuxit. Och Nymansur och Kroms har ju, vi har ju börjat med pre-owned. Så vi har faktiskt lite vintage eller pre-owned klockor till försäljning. Bland annat Omega har vi gjort. Har vi faktiskt. Så är man intresserad så kan man gå in på Nymansurs hemsida. så finns det pre-owned där, så kan man titta lite vad vi har.
Ja, men det är ganska bra möjlighet för att byta in sin klocka vid nyköp också.
Absolut, ja. precis. Så funderar man på en ny Omega så är man välkommen till Kroms eller Nyma. Så.
Jag vill nästan höra den storyn igen. Det spelar ingen roll, den är så bra. Och du kommer berätta den ännu bättre den här gången. Så att, ja. Jag tycker faktiskt vi ska...
Ett hommage till Claes här, ja. så får jag väl berätta det här. I början på året här i februari så kommer in en äldre herre till butiken med en Speedmaster, och så frågar den här, jag vill lämna in den här på service, kan ni hjälpa mig? Och Nymans i Stockholm är ju inte Omega återförsäljare, utan det är våra kollegor på Krom som är det, men vi hjälper till. Så att jag ber att få titta på den här klockan och häpnar. För vad den här äldre herren har på sig, det är en Seiko 2998, och det är en andra generationen Speedmaster. Seiko 2915 är den första, kom ju 57, jag tror den gjordes under 2 år. Och runt 59 lanseras då Seiko 2998, den första med den här svarta tachymeterskalan. Sen han kommer med den här klockan, och det som utöver klockan har ju också en lollipopvisare. Och den har en fantastisk chokladtavla, eller tropical tavla i underbart skick. Jag häpnar när jag ser den här klockan och börjar svamla, han hör knappt vad jag säger, om NASA och månfärden står och gör mig knappt förstådd. Varpå den här äldre herren då frågar, NASA? Månen? Jag ska lämna min klocka på service. Han hade ingen aning om historien kring den här klockan. Han köpte 1960 i Stockholm. Han vill lämna in för service, kronografen funkade inte. Och jag har ju en Speedmaster, så jag rusar ju och hämtar den på kontoret. Och så visar jag upp det. Så här ser den ut idag. Och så visar jag baksidan. First watch morning on the moon. Och qualified på NASA. Och han tittar på min. Och så håller han min klocka i handen. Och jag har länk. Och han hade något lite smutsigt tygband. Och så säger, kan vi byta? Du har ju länk på din. Var jag på då säger att det vill hemskt gärna, men det går inte. Kom, jag följer med dig till Kaplans här. Så vi följer med till Kaplans. Och de har ju 2 lite finare auktioner per år. Och han lämnade in den klockan där. Och så gick den, tror jag, för 910 000 klubbad. Och han hade ingen aning.
Mm. Ja, men det är som sagt kul. För att det här var väl den tredje högsta försäljningen i världen på en Speedmaster-klocka, tror jag. Jag tror att det är en i New York som var strax över 1,2, och nu som sagt har vi då en klocka som har gått för lite mera då i 2,3 miljoner nästan då i Sverige.
Men Claes, jag vet att ni är klockrepresentanter. Man får inte ett ljud utifrån gällande nyheter, det här kommande Baselmässor och så vidare. Så jag ska inte fråga om det. Men, eller jag kanske kan formulera den frågan som jag vill fråga, men som inte tänker fråga på det här sättet. Kan du säga någonting om framtiden för Omega utifrån liksom produktsortiment och vad riktningen är? Liksom? Vilka familjer kommer man satsa på? Kommer man liksom förvalta det historiska arvet eller hur man hittar nya vägar?
Alltså jag tror att det är en kombination av allting. Då. Eftersom, för det första så vad vi kan förvänta oss, det är ju naturligtvis en fortsatta det här att vi kommer få masterkronometer i fler familjer och fler modeller. Vi har ju den nya midsize-kalibern 88 som det är ett fjäderhus och det är 55 timmars gångreserv i då. Och det här urverket kommer vi säkerligen få se i flera modeller och vi kan ju lätt tro att det kommer en Bond modell nästa år med den här kalibern i då.
Claes, stort tack för att du har varit med oss idag. Superintressant och trevligt som alltid att träffas och prata klockor.
Jättetrevligt att vara här.
Verkligen. Alltså, ja, jag vill bara understryka det, Claes. Så roligt. Jag har diskuterat din officiella titel här, men för mig är du Mr. Omega. Det du har gjort för Omega och för intresset för fina klockor är väldigt, väldigt bra i Sverige. Så tack för att du ville komma hit.
Ja, tack själva. Jätteroligt att vara här.